Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Kapitel 14. Det är dags att byta blöjor. Yeah. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig. Men när jag träffar Janni för första gången är det ett par saker som förvånar mig. Jag står vid en parkering i centrala Göteborg när en mörkblå Volvo rullar in och stannar ett par meter ifrån mig. Ut kliver en glasögonprydd man i träningskläder. Hans mörka hår är kort och välkammat. Och när hans stadiga blick möter min och vi hälsar för första gången inser att jag är något längre än vad han är. Hej, trevligt att träffas, säger han och ger mig ett fast handslag. Janni är 41 år gammal men ser betydligt yngre ut. Ändå ger han ett ordentligare och vuxnare intryck nu än under de två telefonsamtal som har lett till vårt första möte. Han ser ut som en fotbollspappa på väg till kvällens träning. Men Janni är inte pappa än. Om ungefär 2 månader ska han och hans fru Sofia få sitt första barn. Över telefon har han visserligen låtit lite spänd men samtidigt bekväm med situationen. Han tycker att det känns helt rätt. Våra telefonsamtal har varit korta och inte gått särskilt mycket på djupet. Men det är tydligt att han har funderat en del på ett par av sakerna som vi har snuddat vid. Vi kan börja med en tur ut i mina gamla hemtrakter, föreslår han och vi hoppar in i bilen. De första 15 minuterna i bilen är det Janni som står för frågorna. Han vill veta mer om vad det är för bok jag skriver och varför jag vill att han ska vara med. Han lyssnar spänt på vad jag har att säga och nickar intresserat. När han känner sig helt klar över vad det är jag håller på med och varför jag vill träffa honom övergår han till att prata om hur förändrat samhället är idag jämfört med hur det var när han växte upp på 70- och 80-talet. Jag har tänkt en del på det där. När jag var yngre och någon 15-åring sprang runt och ville vara kriminell så tog man tag i honom och försökte hjälpa honom. Nu för tiden är det annorlunda. Nu springer ungarna runt och vill vara tunga kriminella och skjuter varandra i benen. Man förstår ju att det måste finnas äldre någonstans som förser de ungarna med vapen och uppdrag. Hur fan tänker de? Sitter de någonstans och räknar 100 lappar som de tar i medlemsavgift i sina gäng? Vad fan är det frågan om? Är de så driftiga att de lyckas få ihop ett helt gäng så borde de starta en ungdomsgård. Ska de få pengarna från staten istället? Fan, nu när man snart har egna ungar vill man ju inte ha det så här. Janni släpper vägen med blicken en sekund och tittar på mig. 15-åringar ska gå i skolan, inte springa runt med vapen, va? Han avslutar inte sällan sina meningar med ett rappt, nästan lite aggressivt, va? Och en frågande blick. I början tror jag mest att han bara vill ha medhåll, men jag förstår snart att det snarare handlar om att uppmuntra till diskussion. Att hans politiska tankar har styrt många av hans livsval råder inga tvivel om, och han testar gärna sina idéer under våra samtal. När jag var liten och började göra grejer var det mycket en revolt mot samhället, förklarar han. Det var politiken som gjorde att jag gick den väg jag gjorde och först var det mest småsaker. Sen blev det mer och mer och då var det kanske inte alltid politiska åsikter som låg bakom. Men det började så. Tror du att det handlar mycket om var man växer upp? Det skiljer sig absolut åt. Men i slutändan så handlar det om vad de får för värderingar och vad de blir för människor. I så fall tror jag att de får bättre grundvärderingar om de växer upp där jag gjorde. Där är det lite värre förhållanden. Lever du där det finns mycket problem så är det nog lättare att hantera svårigheter senare i livet. I längden tror jag att det gör mer nytta än att avskärma dem från problem i alla fall. Vad var det för problem du växte upp med? Det var olika saker. Inom familjen var det ibland brist på trygghet, med lite alkoholmissbruk till och från. Inte så farligt, men i grund och botten påverkar ändå tryggheten lite. Fast som sagt, jag tror att jag har lättare för att hantera problem idag på grund av det. Tror du att det har påverkat dig i övrigt på något sätt? Nej, det tror jag inte. Han funderar en stund innan han slänger in en brasklapp. Men 10 minuter efter att vi klarar idag så kanske jag gör det, säger han och skrattar. Janni erkänner villigt att han sällan funderar över hur hans förflutna har påverkat den han är idag. Att kärleken från hans föräldrar har betytt mycket betonar han gärna. Men vilka spår som de jobbiga händelserna har satt är ingenting som han riktigt har reflekterat över. Jag vet inte, konstaterar han. Jag mår inte dåligt av det nu. Men det är på grund av att familjen mår bra nu. Det har väl berört mig på något sätt, absolut. Men jag vet inte hur. På gott och på ont säkert. Ett kort tag höll SOS på och lade sig i också. Det var värst. De försökte splittra oss. Fast vi inte hade så stora problem. När min lilla syster var 2 år och jag var 9 så särde de på oss i nästan 1 år. Hon fick bo hos en annan familj som var vänner till våra föräldrar. Och jag bodde hos några släktingar. Jag var så jävla arg. Men vi splittrades aldrig. Vi bodde hela tiden nära varann. Och vi hade hela tiden kontakt med hela familjen. Så det gick aldrig så långt. Janni saktar in framför ett rödljus. Och den sista meningen hänger kvar i luften en kort stund innan han fortsätter. Fast det är väl ganska långt bara det kanske. Säger han och skrattar. Vad hade varit för långt? Frågar jag i tystnaden som uppstår efter skrattet. Om familjen hade splittrats så hade det varit helt över, tror jag, i alla fall för min del. Jag har alltid fått kärlek från mina föräldrar och känt kärlek inför dem. Och där någonstans har gränsen alltid gått för mig. Hade så splittrats oss helt så hade det varit värre. Jannis förtroende för socialtjänsten är obefintligt. Och han tänker göra allt han kan för att inte behöva ha med dem att göra igen. De har så sjukt stor makt, så där gäller att hålla en låg profil. Det är inte läge att klaga hos dem om man skulle sitta i skiten. Inte så som de gör. Omhändertar barn och allting utan att det ens behövs. Man måste tyvärr köra deras spel på deras nivå. Skulle man mot all förmodan förlora sina barn så har man ju förlorat sin familj. Och då kan man bara köra loss. Då skulle jag nog börja spränga saker. Sådana människor är inte värda någonting. Familjen betyder allt för Janni. Och utan den har han ingenting kvar att förlora, förklarar han. Sen börjar han fundera igen. Över året då han och hans syster bodde separat. Det blev ju bra sen så jag är inte bitter över det. Men det påverkar. Min syster är den jag älskar mest av allt. Och då är det klart att sånt sätter sina spår. Sen tittar han på mig som om han har kommit på något nytt. Det är säkert därför jag har varit så överbeskyddande när det kommer till henne. Så måste det ju vara, va? Han uttalar orden som om det är första gången han ens tänker tanken. Jag såg till att hon inte var ute sent till exempel. Så där som vem som helst skulle göra, fortsätter han. Men sen var jag ju lite äldre också och alla där vi bodde visste vem jag var. De vet hur det funkar. Så ibland la jag väl ut lite små hot också. Hon tyckte säkert inte om det. Men det var aldrig som att jag hotade eller var taskig mot henne. Det var bara så att jag satte reglerna och de fick hon följa. Hon har aldrig tyckt illa om mig och vi har en jättebra kontakt nu. Har ni pratat om det i efterhand? Nej, men vi kanske borde göra det nu när jag får barn, säger han. Men du, nu är vi här. Det var här det började. Vi står stilla vid ett rödljus snett mitt emot ett litet förortscentrum. Och Janni pekar mot några nybyggda hus en bit bort. Där borta, vid de där husen, låg det ett litet industriområde förut. Mycket lager och sånt. Man hängde i centrum och när man inte hade några pengar så gick man dit och kollade vad man kunde hitta. Så den där sladdlösa telefonen var väldigt populära då. De kunde man få ganska mycket för, berättar han medan vi långsamt passerar de nybyggda husen som har tagit över industriområdet. Janni lutar sig framåt och följer dem med blicken. Fan, det var länge sedan jag tänkte på det där. Det var här det började typ. Var det det första du gjorde? Janni släpper huset med blicken och funderar en lång stund innan han börjar berätta. Jag kommer ihåg när jag gick och snattade första gången. Då var jag typ 6 år. Det var innan jag hade börjat plugget. Jag smet från dagis och drog till mataffären som låg typ 50 meter därifrån. Snodde ett paket tuggummi och kom tillbaka. Fast jag sa det inte till någon. Inte till mina polare eller så. Jag vet inte ens varför jag gjorde det. Det var inte för att få uppmärksamhet eller för att skryta. Då hade jag det bra hemma också, så det var inget rop efter hjälp heller. Absolut inget sånt. Janni skrattar. Jag ville bara tugga mig helt enkelt. Så det var väl det första lilla. Första inbrottet var i sjuan. När jag började högstadiet och han avbryter meningen och blir tyst en sekund. Fast nej, säger han sen och rättar sig själv. I mellanstadiet bröt vi oss in i plugget på kvällarna. Han tänker efter för sig själv innan han fortsätter. Just det. Men det var mer för att det var spännande. Inte för att fixa grejer eller något sånt. Mycket av det som man har gjort just i den åldern har man nog gjort för att det är spännande. Sen i sjuan kom man upp i högstadiet och då umgicks jag mycket med en del äldre. De som gick i nian och de som gått ut redan. Då gjorde vi ett inbrott. Det första. I en godisaffär. Det kommer jag ihåg, för det var det allra första riktiga inbrottet. Då kände jag mig stor. Var det första du gjorde som genererade pengar? Nej, så smarta var vi inte. Det var inte själva grejen heller. Det var snarare så att vi lärde oss att öppna dörrar med kofötter. Men nästa steg blev industriområdet, telefoner och sånt. Och ganska snabbt blev det nästan varje helg. Det var då det började generera pengar. Hur gammal var du då? Jag var väl 15 år kanske. Och gjorde det för att få fickpengar typ. Hade jag haft värre problem hemma eller så, då hade jag kört på mycket, mycket hårdare direkt och tänkt mindre. Men jag höll det på en bra nivå. Många gör ju saker som ett skrik på hjälp. Man går ut och smashar grejer utan att tänka, förstår du vad jag menar? Jag har aldrig haft det behovet på något sätt. Typ att man skiter i om man torskar. Så långt har det aldrig gått för mig och det är nog en jävligt stor räddning tror jag. Dessutom har jag aldrig känt att jag behöver ha mycket pengar. Det har aldrig varit så viktigt. Det har nog med min uppfostran att göra. De är radikala socialister allihop, säger han och skrattar. Allt kommer från min farsas sida och morsan har blivit påverkad av det också. Min farsa har alltid sagt att jag är glad så länge vi har mat på bordet. Och jag har samma princip. Pengar har absolut inget värde. Inte för mig personligen i alla fall. Jag lever hellre fattig i ett tält med min familj än på kåken med familjen i ett slott. Vad ska de göra om jag sitter på 10 år? Janni skakar på huvudet av tanken. Nej, då har jag misslyckats helt och hållet. Trygghet tycker jag är viktigare och det innebär en personlig närvaro. Jag har aldrig jagat diamanter och jag har alltid varit försiktig. Jag har aldrig suttit inne och jag har aldrig berättat för någon vad jag har gjort. Ingen vet något förutom de som har varit med, säger han och vänder sig mot mig. Nu pratar vi om det här, hur känns det? Det här är kuggfrågan, eller hur? Sen drar du fram mikrofonen, säger Janni och ler. Han blir tyst en stund och förklarar sen att han bara gör det för att han tror att det kan komma något bra ur det. Och att han inte är orolig över att säga för mycket. Dessutom tycker han att det känns skönt att prata om det som händer för sin egen skull. Ingen orkar lyssna på mig när jag kommer igång. Men du måste, säger han och skrattar. Vi har parkerat bredvid en lekplats i ett mindre höghusområde och samtidigt som motorn stannar och tystnaden sprider sig i Volvon nickar han mot ett hus till höger om bilen. Där bodde jag mina första år. I lägenheten med balkongen längst till höger på tredje våningen, förklarar han. Han vänder sig om till vänster och jag följer hans blick. På andra sidan vägen ligger en liten skola. Janni berättar att han gick där i låg- och mellanstadiet. Det här har alltid varit ett ganska lugnt område och skolan var också lugn. Skolan jag gick i på högstadiet ligger en bit bort och där är det mer bråk. Var det mycket bråk omkring dig när du var yngre? Janni funderar en stund. När jag var typ 9 mötte jag och en polare 2 alkisar en bit bort här. Plötsligt drog den ena kniv och högg ner den andra. Han bara högg och högg. Jag och min polare sprang allt vad vi kunde. Jag hinner inte säga något innan Janni spinner vidare och börjar rada upp nya exempel som han kommer på allt eftersom. Något år efter det blev min polares farsa slaktad. Och när jag var runt 15 blev en kille mördad på en fest mitt framför ögonen på oss andra, fortsätter han. Det var ett bråk mellan 2 bekanta som urartade och den ena killen dog. Men innan det blev en vän till familjen klippt också. Jag var 10 år och mådde ganska dåligt av det eftersom jag kände honom. Då satte sig min farsa ner och förklarade att killen som var hans vän också, var kriminell och att i den världen som han hade valt att leva så fanns det vissa regler som han måste följa. Nu hade han brutit mot de här reglerna och då händer sådana saker. Han förklarade typ att killen hade golat och fick skylla sig själv. Han tar ett djupt andetag och reflekterar över sin egen historia. Det är en ganska sjuk grej att förklara för en 10-åring egentligen, va? Hur det påverkade honom då tycker sig Janne inte riktigt kunna svara på. När jag frågar replikerar han istället, efter en stunds tystnad, med ytterligare ett barndomsminne. Jag gick till en barnpsykolog en gång när jag var liten, typ i 10-årsåldern. De satte mig i en sandlåda och jag kommer ihåg att det fanns 3 kategorier av leksaker som man kunde leka med. Det fanns bondgårdsleksaker, militärleksaker och bilar. Jag valde bort militärerna medvetet fast jag bara ville sätta mig och leka krig egentligen. Det var så löjligt upplagt. Trots att jag var så liten så fattade jag att det var det jag skulle göra. Så jag blåste honom typ. Ännu en gång pausar han och reflekterar. Eller så var det han som blåste mig. Jag vet inte fan. Jag kommer inte ens ihåg varför jag var där. Han tittar på mig och summerar de senaste minuternas hågkomster i en mening. Fan, det har hänt en del alltså. Återigen konstaterar Janne att han nog inte har funderat så mycket över sitt förflutna och hur det har påverkat honom. Vilket också märks på honom när han pratar om det. Berättelserna hakar i varandra och varje minne genererar ett nytt. Tills han landar i någon slags eftertanke. Det lär ju ha påverkat den, säger han allvarligt. Fast man inte tänker på det, va? Hur ser du på din uppväxt idag? Som en berg- och dalbana. Allt har inte alltid varit bra. Men i jämförelse med många andra som jag har sett så har jag växt upp jävligt bra. Jag har inte garvat varje dag i mitt liv om man säger så. Och det har varit jävligt tufft ibland. Men på grund av att allt löste sig så har man filtrerat bort det som har varit dåligt, tror jag. Är det bra nu? Med familjen är allt bra nu. Det har varit länge. Hos vännerna är det väl upp och ner. Men det påverkar inte familjen direkt. Jag kanske är lite stressad. Men då räcker det med att man säger det. Man behöver inte prata så mycket om det. Om det inte är riktigt stora problem såklart. Då får man ju ta upp det. Men det är det inte så ofta. Janni startar bilen. När han och hans lilla syster fick återvända hem till sina föräldrar igen så flyttade hela familjen till ett radhusområde bara ett kvarter bort och när vi ändå är i området vill han passa på att visa det också. Där bodde han sen till dess att han flyttade hemifrån. De sista åren som jag bodde hemma när jag hade skaffat körkort så hände det ofta att polisen la sig bakom en när man var på väg hem här. Det var när poliserna. Om de fick syn på en så kunde de hänga på hur långt som helst. Men sen när man kom hem och stannade bilen så drog de igång blåljusen så att hela grannskapet skulle se. Han svänger runt ett hörn och stannar till. Precis här var det. Så fick man blåsa och visa körkortet typ. Då var ingen känd bus och de hade ingenting på mig överhuvudtaget. Det var bara för att trakassera. Någonstans i den åldern tappade jag allt förtroende för polisen. Det var då polishatet föddes. Vi bodde i 3:an där, säger han och pekar på ett av de identiska husen. Idag är Janne en känd buse och även om han inte är den som drar uppmärksamhet till sig i onödan så vet han att polisen håller ett öga på honom. Jag utgår från att jag alltid har span på mig och att telefoner är avlyssnade. Det är lika bra och idag är det mer en vana att tänka så, säger han. Hur tänker du presentera polisen för ditt barn? Frågar jag medan vi rullar vidare, tillbaka in mot stan. De ska få veta vad de är för något, vilken skit de är. Det är inte så svårt när jag tänker efter. För poliserna är inte här för att hålla ordning. De är här för att skrämmas. Jag tänker inte lura dem att poliser är jättebra och jättegulliga. För det är de ju inte. Mina barn ska inte ha något förtroende för polisen. Inte för 5 öre. Inte alls. De är såna svin bara. Han lägger tyngd bakom orden och jag har först svårt att avgöra om det är ämnet i sig eller mitt ifrågasättande som har gjort honom upprörd. Men han blir snabbt aningen mer diplomatisk. Fast jag vet inte. Man kan inte lära sina barn att poliser är svin innan de ens fått en uppfattning om det själva. Till en viss gräns vill jag att de ska hålla sig så långt borta från dem som möjligt. Men om jag inte är hemma och någon kommer och sparkar på dörren så är det klart att de måste ringa snuten. Eller om de är någon annanstans och ser en människa som håller på att bli ihjälslagen och de inte vet vad de ska göra. Du kan inte säga till dem att du ska aldrig ringa snuten. Så 112 får man väl lära dem. Janni funderar en stund och ser ut att gå igenom olika scenarier i huvudet. De behöver ju inte veta att de ringer snuten, säger han och skrattar till, innan han blir allvarlig igen. Då ringer bara 112 och säger att de har problem, absolut. Tror du att din syn på till exempel poliser kan ställa till problem när det kommer till uppfostran? De får väl lära sig i skolan att poliser är jättebra, så det kommer ju bli en krock. Men det får det bli då. Det kan bli diskussioner på föräldramötena, säger jag. Janni skrattar. Det kommer att bli intressant, säger han och tänker efter ett par sekunder. Om mitt barn får problem i skolan på grund av mig så får det bli så. Jag har ändå gått in med en grundtanke. Jag har mina värderingar och jag står inte i något jävla led. Jag menar, ska inte en förälder kunna komma och prata med lärare och rektor om sitt eget barn? Då är det verkligen kört. För de ska fan lyssna. De ska lyssna på vad föräldrarna säger. Det är mitt barn jag har hos dem och inte deras barn som jag lånar hem när skoldagen är slut. Vi får se hur det går. Jag tror att det kan bli problem, men det beror på. Det räcker med att de får en bra lärare så slipper man sånt. Det är så jävla små marginaler. Janne är väldigt bestämd. Så fort skola kommer på tal blir hans misstro gentemot samhället extra påtaglig. Och han har lätt för att elda upp sig. Men skämtet är aldrig långt borta. Privatlärare får det bli. Så att man kan låsa in dem hemma istället, säger han och skrattar. Måste en bra lärare dela dina värderingar? Lärarna behöver inte ha mina värderingar så länge de bryr sig och är pedagogiska. De måste kunna lära ut och se varje elev. Oavsett om eleven är tyst eller stökig. Janni börjar skratta. De kommer ju inte ha samma värderingar som jag. Då hade de inte fått jobba som lärare, konstaterar han. Jag vill kunna presentera alternativ för mina barn. Inte bestämma vad de ska tycka. De ska få höra båda sidor så att de kan bilda sin egen uppfattning och diskutera frågorna. Vi har kommit in till stan igen och Janni stannar bilen. Han föreslår att vi ska ses igen nästa dag vid en galleria och prata mer. Janni står redan och väntar när jag kommer till entrén. Vi börjar gå genom den stora butiksgången och sätter oss snart på ett café för att prata. Jag frågar om hur det gick till när han först fick veta att han skulle bli pappa. Det var en månad in på graviditeten. Men hur eller när? Det finns inte så mycket att berätta faktiskt. Vad ska jag säga? Frågar han tillbaka. Vad tänkte du när du fick veta att du skulle bli pappa? Försöker jag. Janni tänker efter. Jag blev chockad och jävligt glad. Först fick jag en stor chock och sen kändes det tomt på något sätt. Som att det stod stilla en stund innan glädjen kom. Han lutar sig tillbaka i stolen. Men sen när det hade sjunkit in så var det bara glädje kvar. Och ett lugn. Det kanske har att göra med min ålder. Att det var något som jag hade väntat på. Graviditeten var inte planerad. Men tanken på att han och Sofia, som snart firar 4-årsjubileum, ska bilda familjen då, har funnits där ett tag. För Janni har alltid varit en självklarhet att han en dag ska ha barn. Och han tänker inte nöja sig med ett. Minst 2, max 7, säger han och skrattar. Men han skämtar inte. Han pratar ofta barn i plural när han diskuterar sin framtid med barnuppfostran och skolgång. Jag tar det som det kommer. Men fler barn vill jag absolut ha. Just för att de ska ha syskon. Det är det viktigaste. Och för att jag själv vill ha fler barn. Det är naturligt, tror jag. Men mest för barnens skull. Jannis kärlek till sin lilla syster lyser igenom. Att ha syskon att kunna luta sig mot tror han är viktigt. Och de får gärna komma snart. Så snart som möjligt faktiskt. Många av mina vänner har redan flera barn och det känns helt rätt nu. Jag har gjort allt som man kan göra förutom att skaffa familj. Så jag är redo. Han ser ingen anledning till oro över hur det kommer att bli att plötsligt vara pappa. Inte än i alla fall. Några direkta svårigheter kan han inte heller komma på. Det skulle väl vara själva uppfostran då, säger han och funderar en kort stund. Men det kommer nog också att bli det roligaste. Nej, det känns inte som att det kommer att bli svårt. Vem eller vilka kommer att uppfostra barnet? Jag och min fru. Sen kommer vänner och familj att påverka vare sig man vill det eller inte. Fast i grund och botten är det jag och min fru, absolut. Spelar det någon roll om det blir en kille eller tjej? Nej, vi har inte kollat vad det blir och det spelar ingen roll alls. Fast om man tänker snabbt så är det väl en viss skillnad när det kommer till uppfostran. För mig tror jag det är lättare att uppfostra en kille, eftersom jag själv är kille. Och jag tror att det kommer att bli jävligt svårt att uppfostra en tjej. Varför då? Jag kommer att vara överbeskyddande, eller jag är rädd för att jag ska vara det om det blir en tjej. Fy fan alltså, hon kommer att förstöra mitt liv. Janni skrattar och tar en klunk kaffe. Fast jag tror nog att jag kommer att förstöra hennes liv också, fortsätter han och blir något mer allvarlig igen. Det är den enda skräcken jag har om jag får en tjej faktiskt. Men det är inte som att jag inte vill ha en tjej. Vad tror du kommer att vara svårt med en tjej? Jag vet inte fan, vad är det? Som så ofta ställer han frågan lika mycket till mig som till sig själv. Men det är han som svarar. Allt! Jag vet ju hur jag var med min syster, överbeskyddande och så. Men om jag får en dotter så måste det där släppa. Han lutar sig fram över bordet och verkar plötsligt inte så självsäker kring det här med uppfostran längre. Hoppas jag i alla fall, utbrister han och ler brett. Jag nämnde det för min syrra någon gång. Om jag får en dotter måste vi snacka, liksom. Om vad jag gjorde för fel och så. Det är inte som att jag kommer att uppfostra min dotter exakt likadant. Men jag ångrar inte heller något som jag gjorde när min syrra var yngre. Hon mår inte dåligt av det nu, det vet jag. Även om hon tyckte att det var jobbigt ibland. Det vore dumt att göra om alla fel igen om jag får en dotter. Janni blir tyst en stund. Men allt det där kan ju hända om jag får en son också, konstaterar han. Fast jag tror att han kan göra misstag på andra sätt utan att det behöver slå tillbaka så jävla hårt. Men det kanske bara vad jag tycker. Jag vet inte. Han lutar sig tillbaka i stolen igen och ser sig lite sporadiskt omkring medan han dricker sitt kaffe. Om mindre än 3 månader ska han bli pappa och det finns mycket att fundera över. Janni är väldigt trygg i sig själv. Jag har svårt att se att något skulle kunna göra honom riktigt nervös. Och samtidigt som han har bestämda åsikter om väldigt många saker så kompletterar han dem ofta med mer eller mindre ödmjuka reflektioner. Det viktigaste är att man är en familj, säger han efter att ha låtit tankarna vandra ett tag. Det är ju grunden i allting. Kärnfamiljen är väldigt viktig för Janni. Och faktumet att hans egen familj höll ihop trots motgångar när han var liten har betytt mycket för honom. Visst fan fanns det problem, men jag har haft turen att få leva i en hel familj med båda föräldrarna hemma. Familjen har alltid funnits där och mina föräldrar har alltid kämpat för den saken. Tycker du att dina föräldrar har gjort några misstag? Nej, jag tycker inte att de har gjort det faktiskt. För att de alltid har gett oss kärlek och det tycker jag är huvudgrejen. Men visst, det finns ju saker som jag tänker att jag inte ska göra likadant som de gjorde. Farsan borde ha varit mer hemma, till exempel. Han hade ett jobb som gjorde att han var borta på nätterna och därför sov han mycket på dagarna. Då blir det att man inte träffar så mycket som man skulle vilja. Det är nog något som jag tänker på, att jag skulle ha velat träffa honom mer. Jag såg honom inte så mycket när jag var liten. Vår kontakt var mer sporadisk. Man träffades och pussades och sen hade man inte tid mer. Så man har saknat någon som tar hand om en på något sätt. Jag har alltid känt att jag haft en pappa, men kanske inte riktigt en fadersgestalt, eller det vet jag inte förresten. På något sätt så har jag definitivt saknat min pappa när jag var yngre, men det är ingenting som jag mår dåligt över nu. Han funderar en stund igen och reflekterar över sitt yngre jag. Då mådde jag säkert dåligt över ibland, fast jag har ingen aning om. Janni vill inte gräva ner sig djupare i det som inte var så bra utan häller i sig det sista kaffet och vänder på samtalet. Han berättar om det som han vill ta med sig från sin egen uppfostran. Man måste lära sig att alltid kämpa och att alltid ha kärleken där och visa den. Det gäller alltid vilka problem man än har. Jag har gått igenom ganska mycket problem men jag har ändå fått kärlek hela tiden och då har det alltid på något sätt kompenserat. Det är väl bara för mig att köra samma grej kanske. Att visa kärlek och att alltid vara där. För närhet är viktigt. Man ska inte bara finnas i bakgrunden. Man måste visa mer för dem. För ungarna. Det räcker inte bara att alla bor hemma. Man måste lägga i en tillväxel och visa barnen att man är där och finns där. Goda förebilder är onekligen en viktig komponent i Jannis värld. Och han är fullt medveten om att han som pappa kommer att ta på sig den rollen i större utsträckning än någonsin tidigare. Vill du att dina barn ska bli som du själv? Ja och nej, svarar han snabbt och skrattar. Vilka sidor hos dig vill att de ska ta efter? Ja du, fan jag vet inte alltså. Det är svårt. Då måste man ju veta hur man själv är. Janni skrattar igen och blir därefter tyst en lång stund. Jag har en ganska stor respekt för människor och det vill jag att de ska ta efter. Det ska inte spela någon roll vem personen är eller vad eller hur. Att ge folk en chans oavsett vem de är, det är väl lätt de ska kunna göra. Jag har ganska stort tålamod när det kommer till sånt. Sen tycker jag att jag är snäll också, och det är väl på grund av det. Att man ger folk en chans att inte döma. Det är en bra sak att ta efter, tycker jag. Vilka sidor vill du att de inte ska ta efter? Det märks på hans allvar att det är en viktig men svår fråga. Tystnaden blir den längsta hittills. Fan, alltså jag vet inte. Ny, ännu längre tystnad. Jag har lätt att fly när det blir problem, säger han till slut. Då drar jag till mina polare. Inte nu lika mycket, men när jag var yngre. Då bara sket jag i allting och drog till dem om saker blev jobbiga. Det var där tryggheten fanns. Men det är upp till mig. Om jag ger trygghet till mina barn så slipper de fly någon annanstans. Det kanske inte handlar så mycket om hur jag är som person egentligen. Jag tror att om man ger allt som man kan till sina barn så får de bra egenskaperna man har. Man försöker hålla de dåliga egenskaperna borta. Tror du att du kommer att lyckas hålla dem borta? Nej, medger han med stort skratt innan han kommer på ytterligare en mindre smickrande sida hos sig själv. Om jag tycker att jag har rätt kan jag bli alldeles för på, säger han. Jag har svårt att lyssna på andra om jag vet att de har fel. Då blir jag förbannad istället och det kanske inte är så bra. Man dömer en annan människa bara för att den inte tycker som jag. Det handlar väl om dåligt tålamod i vissa lägen. Janne lyfter blicken ut i tomma intet. Då går jag emot mig själv, säger han halvt om allt för sig själv. Att man ska försöka ge folk en chans. Han tittar på mig igen och försöker förklara på nytt. Så fort någon argumenterar och jag märker att de har fel så blir jag bara förbannad. Det är en dålig egenskap som jag inte vill att någon ska ta efter. Men samtidigt är den bra på något sätt för att han avbryter sig själv med ett skratt. Jag vet inte varför den är bra, erkänner han med ett skratt. Han tänker efter en kort sekund. Man ger sig inte i alla fall. Det är ju bra. Janne verkar inte vara typen som ger sig första taget. Åtminstone inte när det gäller saker som man tror på eller bryr sig om. Han tycker själv att han är snäll och vill folk väl, om än med vissa undantag. Hela hans livsstil bygger till stor del på en politisk övertygelse om att han lever i ett samhälle som inte är sympatiskt och som han därför är villig att gå väldigt långt för att inte stötta. Kanske hade han lika gärna kunnat engagera sig politiskt, något vänsterradikalt, men istället bestämde han sig för att ställa sig utanför samhället. Det är bara ett par år sedan han tjänade sina första vita pengar. Sedan dess jobbar han deltid i en butik som ägs av ett par kompisar och plockar ut ungefär 15 000 vita kronor i månaden. Jag gillar fortfarande inte att betala skatt, men det kan vara skönt att ha en bas som täcker alla räkningar och med ett jobb får man en lägre profil, säger han, även om det är tydligt att han inte är så förtjust i att staten får en del av hans kaka. Det är inte det att han inte vill dela med sig, förklarar han, för det gör han gärna. Problemet ligger inte i själva skatten, utan i vad den används till. Så länge staten inte kan förvalta hans pengar på ett bra sätt så vill han ha så lite som möjligt med den att göra. Anledningen till att han ändå skaffade sig ett riktigt jobb var att han inte längre ville vara skuldsatt. Sedan han var 19 hade han levt med en skuld till staten på strax över 600 000 kronor som han drog på sig i skadestånd i samband med ett inbrott. Då hade han ingen tanke på att betala tillbaka något och eftersom han inte hade någon som helst vit ekonomi spelade skulden inte heller någon roll. Men när han närmade sig 40 och tankarna på att han förr eller senare skulle bilda familj slog rot ordentligt, började han fundera över situationen. Det kändes lite onödigt. Jag vill vara vit i statens register. Om jag någon gång i framtiden skulle behöva ta ett lån eller vad som helst så är det bara dumt att ha den där skulden. Det var inte särskilt mycket pengar. Jag fick ner den till hälften och betalade av den på ett år. Vi började prata om skolans framtida inflytande över hans barn. Det är inte bara Jannis åsikter kring poliskåren som kan tänka skapa konflikter i takt med att hans barn blir äldre. Han ser det som sitt eget ansvar att se till att inte skolan formar hans barn i för stor utsträckning. Det ska vara upp till honom att presentera alternativ i de fall det behövs. Barnen kommer trots allt att vara i skolan i en stor del av deras liv, mer än de kommer att vara med mig i perioder. Om jag låter dem gå dit utan att prata med dem själv så blir den största delen av deras uppfostran skolans. Och det vill jag absolut inte. Jag vill själv försöka uppfostra dem vad gäller moral och samhällsfrågor. Jag vill inte släppa dem så mycket till samhället för då kommer de bara att bli bortglömda och i grund och botten så skiter samhället i det. Förhoppningsvis har skolan ingenting med de bitarna att göra. Janne är högst medveten om att hans värderingar skiljer sig från många andras. Han anser att allt för få ifrågasätter den rådande ordningen i alldeles för liten utsträckning. Jag tror att de förlitar sig för mycket på samhället. De lämnar över sina barn och tror att allt är så jävla lugnt. Så som jag fått lära mig, eller så som jag är uppväxt, så är man lämnad åt sitt öde. Det finns ingen som bryr sig om det på riktigt. Dagisfröknarna kanske, för att du är en gullig liten bebis. Men sen när du börjar säga ifrån så blir det annorlunda. Det är så jävla strukturerat. I Jannis ögon är Sverige ett alldeles för likformigt land. Från riksdagen till skolgården. Därför är det i hans ögon oerhört viktigt att inte bara acceptera att det ser ut som det gör, utan att våga säga vad man tycker. Det är svårt att förklara, men så fort du gör en liten avvikelse från resten så blir du straffad och tillrättavisad. Det är bara ställ dig i ledet. Och ställer man sig inte i ledet, då är det kört. Jag tror att det är många som inte fattar det. Man måste stå i ledet. Man får inte tänka. Tror att dina värderingar kommer att skapa problem? De kommer nog skapa jävligt mycket problem, säger Janne allvarligt. Jag upplevde det redan när jag gick i plugget. Jag var den som sa ifrån om jag tyckte att något var fel eller om vissa elever blev orättvist behandlade. Då var det jag som sa ifrån. Jag blandade mig i och det fick jag mycket skit för direkt. Jag tror att det kommer skapa stora problem. För att allt det som jag gick igenom då har påverkat mig väldigt mycket. Jag tror att det kommer att bli många diskussioner med lärare. Det verkar troligt och vi nickar båda två åt påståendet innan Janni kommer med en reservation. Fast jag kommer nog inte ens få gå dit för min fru. Han skrattar och även om det också låter rimligt så undrar jag lite över hur Sofia ser på hans värderingar och hans livsstil. Hon hade nog mer fördomar om vissa människor innan hon träffade mig. Att man ska kolla på människan och inte på det han eller hon gör. Det vill jag lära mina barn också. Du ska se människan, inte handlingarna. Man kan vara en jättebra människa, även om man är en tjuv. Men vi har ett ganska gemensamt tankesätt, jag och min fru. Och vi har pratat om att vi kommer att ha det ganska lätt på grund av det. Hon har kanske mer moral än vad jag har när det gäller vissa saker. Men det är ju ganska bra för att vi kompletterar varandra. Janni tror dock inte att det kommer att skapa några problem eller motsättningar när det kommer till barnuppfostran. Han och Sofia respekterar varandra och ligger tillräckligt nära varandra i sina grundvärderingar för att undvika den typen av konflikter.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Även om Janni vill och förmodligen kommer att lägga sig i en hel del när hans barn börjar dagis och skola, så finns det lägen när han tror att det är bättre att vara aningen mer passiv. Det kan till exempel gälla om de blir retade, även om det skulle innebära att lägga band på sig själv. Min första reaktion är att örfila upp de som har gjort det. Men det är fel, för det är trots allt inte barnens ansvar vad som händer. Om jag ser att han eller hon skulle kunna ta hand om det själv, det får man nog pejla av lite tror jag. Då skulle han eller hon få fixa det på egen hand. Men ser man att barnet mår så pass dåligt psykiskt av det att de inte kan hantera det, så blir man tvungen att prata med lärarna. Det är ändå deras ansvar. Lyckas de inte reda ut situationen så blir det lärarna som får örfilarna. Det är uppenbart att det är ett allvarligt ämne för Janni. Lärarna måste förstå att de ska ta sitt ansvar, tycker han. Det är inte barnen som mobbar som har ansvaret. Det är inte de som är problemet. Det är skolans ansvar och skolans problem, och de har ansvar för alla barn som går i skolan. Vi har obligatorisk skolgång och skolan ska ta hand om både de som mobbas och de som mobbar, för ingen av dem mår bra. De som mobbar mår inte heller bra, det vet ju alla. så i sådana fall får man gå på plugget direkt. Rektorn skulle få sig en omgång. Jag skrattar, men responsen från Jannis allvarliga ansikte uteblir. Skolan fortsätter att vara ett känsligt samtalsämne. Just det, jag tänkte på en grej igår efter att vi snackat om min lilla syster, säger han plötsligt. Apropå att vara överbeskyddande och snacka med lärare och så. Hon hade en träslöjslärare i högstadiet som alltid satt och glodde på henne och hennes tjejkompisar och var äcklig. Jag blev så jävla arg när jag hörde det, så jag åkte till hennes skola och mordhotade svinet. Han blev nog nojig för han sa upp sig och flyttade. Oj, säger jag. Vad sa du till honom? Jag bara förklarade att det inte var okej. Det var bra att han fattade. Så kan man inte hålla på. Han har kanske blivit lugnare med åren, men sånt skulle han inte acceptera idag heller, förklarar Janni. Han har själv dåliga erfarenheter från sin skolgång, åtminstone från mellanstadiet och framåt. Andra dagen i ettan tömde jag hela frökens kateder på saker som jag gömde i min ryggsäck. Smart. Jag åkte dit såklart, men då hade vi en bra fröken som alla tyckte om, så det funkade ganska bra. I fyran fick vi en ny lärare och sen blev det bara sämre. Hade jag bara fått lite hjälp av lärarna så hade det nog gått bra för mig, men bara för att jag satte mig på tvären så gick det åt helvete. Om mina barn sätter sig på tvären så kommer jag bara bli stolt över dem. Jag kommer inte tycka att de gör något fel. Hellre att stå på sig och få skit än att bara försöka smälta in. Om de inte tycker att det är okej förstås. Tycker de att det är okej så är det ju jättebra. Smält in och gör det du tycker är roligast och bäst. Men är det något du inte tycker är bra så ska du säga ifrån. Har du en idé om hur du ska prata med dina barn om det här? Jag kommer att ge dem alternativ. Inte säga vad de ska göra. Det vill jag inte göra i alla fall. I vissa situationer får man säga till dem. Men framförallt så ska man ge dem alternativ. Så att de lär sig tänka själva, va? När ska man börja med det, tror du? Det startar från första dagen i skolan. Då kommer skolan att försöka sätta dem i fack och därefter försöka leda dem. Om de inte vill, om de inte kan ställa sig i ledet, så får man försöka få in dem till en viss gräns. Man ska ju inte överdriva heller bara för att jag har levt så. Då kan de hamna utanför. Det kommer att bli svårt. De får inte hamna helt utanför. Janni lutar sig tillbaka i stolen och tittar intensivt upp i taket en kort stund. Jag har så jävla dåliga erfarenheter av skolgång, fortsätter han. Jag förlitar mig inte på dem alls. Jag hade problem att koncentrera mig i plugget, till och från på grund av vissa saker som hände hemma. Men det borde inte vara så svårt att märka om ett barn kanske behöver lite extra hjälp eller särbehandling. Då blir det problem. Det är kanske för att jag har gått i så jävla dåliga skolor. Men generellt tycker jag att både lärare och rektorer ofta är ganska pinsamma faktiskt. Det som stör mig mest är deras inställning. De är inte så pedagogiska. Även om Janni anser att han har haft otur med sina skolor, så tror han inte att det spelar så stor roll vilken skola man hamnar i. Och framförallt så är det ingenting han vill ta hänsyn till när det kommer till hans egna barn. Det är klart att det finns skillnader mellan olika skolor. Men i slutändan så handlar det inte om vad de får för utbildning, utan om vad de får för värderingar och vad de blir för människor. Då spelar det absolut ingen roll i vilken skola de går, för man får kämpa var man än är. I så fall tror jag att de får bättre grundvärderingar om de växer upp där jag gjorde, där det är lite svårare förhållanden. Skolorna i de finare områdena är säkert mycket bättre, för de får bättre lärare. Men jag skulle aldrig flytta till ett sånt område av den anledningen, även om det skulle vara bättre för mina barn. Janni skrattar. Det säger han nu. Men han hoppas att han skulle kunna behålla sin inställning även när det väl kommer till kritan. Poängen är att det ska vara lika för alla, menar han. Det ska fungera överallt. Funkar det inte så stannar jag hellre kvar och kämpar för att göra det bättre. Vad händer med de som inte kan flytta annars, va? Säger han allvarligt. Han tänker en stund medan ett brett leende växer fram på hans ansikte. I så fall ska jag ta med mig hela klassen till Hovås. Så att alla fick gå en sån fin skola. Jag ska sätta upp ett cirkustält där. Här bor klass 1A. Han skrattar nöjt åt sin vision. Hade han tillräckligt med pengar så skulle han hellre lägga dem på att förbättra förutsättningarna där familjen bor. Än att flytta sina barn till en bättre skola. Ska han lägga pengar enbart på sina egna barn så ska det vara efter gymnasiet, förklarar han. Då skulle jag möjligen se till att de fick en bra utbildning. Om jag hade pengar. Men till och med gymnasiet ska det fungera lika bra oavsett var man bor. Absolut. På vägen ut ur köpcentret börjar vi prata om hur faderskapet kommer att förändra Jannis liv. En frågeställning som han själv tycker är svår att besvara. Vad jag än säger så kommer jag bara gissa, klargör han innan spekulationerna börjar. Men jag tror att allt kommer att bli roligare. Alla säger till mig att det är nu livet kommer att börja. Nu börjar en ny fas. Nu ska jag dra nytta av allt som jag har lärt mig och lära ut det till mitt barn. Men tror du att det kommer att förändra hur du lever ditt liv? Janni blir tyst en lång stund. Vi går ut genom entrén och fortsätter bort mot hans bil. Nej, på det stora hela tror jag inte det, säger han till slut. Jag kan inte vara ute lika länge på kvällar och gå ut på samma sätt. Men det tror jag inte att man vill göra heller. Hur tänker du på risker med ditt liv? Frågar jag och svaret dröjer igen. Jag har funderat över det där några gånger. Men det blir upp och ner hur man än tänker. Ibland är det en sak och ibland är det en annan. Självklart vill man inte ta risker, men allt jag gör är ju att ta en risk. Det är alltid svårt att definiera en risk. Han funderar en stund. Vi har inte pratat så mycket om Jannis kriminella bana under dagen och jag får känslan av att han inte vill göra det heller. Men så blir han plötsligt något mer konkret. Grova grejer, sånt som ger många, många års fängelse, det vill jag inte göra för det skulle vara så orättvist mot dem. Det är som att börja hela föräldraskapet med ett bakslag. Om jag inte säger, den typen av saker ska jag helt och hållet lämna bakom mig. Då har jag ju misslyckats innan jag har börjat. Så sånt skulle jag aldrig hålla på med nu. Det kan jag säga på rak arm. Janni stannar upp och jag inser att vi står bredvid hans bil. Jag har inte bestämt något om resten av dagen. Jag har bara sagt att jag är tillgänglig så länge han är det. Han föreslår att vi tar en tur med bilen och åker äter lunch. Vilket jag tycker låter som en bra idé. Ser du dig själv som kriminell? Frågar jag när vi har stängt bildörrarna. Janni startar bilen under tystnad. Till och från, säger han. Det blir tyst en stund till. Sen börjar han skratta. Vi svänger ut på gatan och Janni ger mig en frågande blick. Hur ser du på sånt idag? Försöker jag och möts av ytterligare ett par sekunders tystnad. Öppen för förslag, säger han och skrattar. Det är typ så jag ser det. Men jag har aldrig varit någon som tar för stora risker. Det är bättre att vara fattig ibland än att chansa för mycket och det har lönat sig. För friheten är det viktigaste som finns för mig. Annars kan man ju inte existera. Friheten har Janni också lyckats behålla, så när som på en natt i häktet. En historia som kunde ha slutat på betydligt värre sätt. Janni var 20 år och hade varit på fest med två kompisar. En av dem hade kört till festen i en lånad bil, fast han inte hade något körkort. När det var dags att åka var alla tre ordentligt berusade, men Jannis kompis insisterade på att han skulle köra dem hem ändå. I bilens baksäte låg dessutom tre skottsäkra västar och två pistoler. Saker som man inte gärna lämnar. Eftersom Janni var den enda som faktiskt hade körkort så bestämde han sig för att det bästa alternativet var att han körde. Jag tyckte inte om det, men det kändes smartare, berättar Janni. Men på väg genom stan blev vi såklart stoppade i en rutinkontroll. Jag hoppar ur bilen direkt, säger att jag har druckit och spelar dum. Eftersom ingen av mina polare hade körkort så fick de gå från platsen. Jag blev körd till häktet och en av poliserna tog nycklarna och skulle se till att bilen blev parkerad. Väl medveten om vad som fanns i bilens baksäte satte sig Janni i cellen och försökte förbereda sig mentalt på att åka dit för vapenbrott. Minst 2 år, gissade han. Jag satt där hela natten och fattade inte varför de inte kom in och snackade med mig. Jag tänkte att de drog ut på det för att jävlas. Han blev med andra ord ordentligt förvånad morgonen därpå när han fick lämna häktescellen. Visserligen utan körkort och med en anmälan om rattfylla i bagaget, men fortfarande som en fri man. Jag erkände ju allt på plats. De kan inte ha kollat bilen överhuvudtaget. Allt låg kvar när mina polare hämtade den nästa dag. Jag hade en jävla tur, konstaterar han med skratt. Men det är inte bara riskerna som avgör vad Janni gör eller inte gör. Det finns också en moralisk aspekt som spelar in. Man kan köra på så länge man inte skadar en annan människa och står för allt man gör. Då kan man ta lite tid för det också, tycker jag. För det finns ändå en grundtanke bakom det hela. Klarar man att gå med den utan att skada andra människor så tycker jag att man kan köra på. Just att inte skada någon annan människa är uppenbarligen väldigt viktigt för Janni. Men det är naturligtvis något av en definitionsfråga och det är inte helt tydligt var gränsen bör dras. Att handla med narkotika till exempel, är det acceptabelt sett ur ett globalt perspektiv? Men om du säger så, tänk om man tankar etanol, då kommer du till samma grundproblem om man tänker på sockerrörsfälten. Eller att Sverige säljer vapen, det skadar ju också folk, men det är ju helt lagligt. I slutändan är det alltid någon som har det värre än någon annan. Jag tror inte att det är där själva problemet ligger. Vad det handlar om är att det är samhället som helhet som har styrt upp allt. Var går din personliga gräns i så fall? När jag personligen skadar någon, där går gränsen. Sen i andra eller tredje hand är det en annan sak. Om någon företagare blir sur för att jag snodde en trådlös telefon av honom när jag var liten. Janne gör en konstpaus och rycker på axlarna. Okej, men han kommer inte dö av det, va? Att hota någon då? Hota? Janne tittar frågande på mig samtidigt som han parkerar bilen och stänger av motorn. Då skadar du en annan människa. Det vill jag personligen hålla mig borta från, säger han. Så länge han inte har gjort något fel. Vi sitter kvar i bilen och jag fortsätter med ett nytt exempel. Värdetransportrån. Nej, man kan inte ha min syn och köra sådana saker. Absolut inte. Då får man trappa ner på moralen lite. Han skrattar lite men blir allvarligare när han börjar prata igen. Ju äldre man blir desto mer tänker man på det. Det finns mekanismer man har för att rättfärdiga ett visst agerande. Att man låtsas ha någon slags moral. Vad andra sen tycker om den moralen är helt upp till dem. Men det är i varje fall en grundtanke jag har. Att inte skada andra människor. Om det man gör är olagligt eller inte, det beror på vem man frågar. Janne suckar. Sånt kan man älta hur mycket som helst. Var går gränsen? I vissa situationer hinner du inte ens tänka på det. Men är det verkligen beroende av vem man frågar huruvida något är olagligt eller inte? Vi har ju lagar, påpekar jag. Det är ju typ för att skydda mig själv som jag säger så. Fast lagen finns bara till för att trycka in människor i ett led. Mer eller mindre i alla fall. Staten är ju på ett sätt beroende av att det ska finnas kriminalitet och klassklyftor för att allt ska rulla runt. Men självklart, våldsbrott hit och dit är ju fel. Janne reflekterar över sin utläggning. Vad fan. Det är för att rättfärdiga sitt eget handlande som man tänker så. Det är samma sak som att jag säger att allt är okej så länge jag inte skadar någon. Tror du att du kommer att sluta någon gång? Nej, det tror jag inte. Det är ens liv liksom. Men jag pratade faktiskt med en kompis om det där för ett par veckor sedan. Han har barn så jag frågade honom. Vill man lägga av med allt när ungen kommer eller? Blir man anti? Ja, sa han. Men lugn, det går över. Sen garvade han. Precis som om det vore en jävla sjukdom. Janne skrattar. Han ser inga direkta problem med att fortsätta med kriminaliteten som pappa. Kanske för att han än så länge tycker att han har lyckats hantera den bra. Han skulle heller inte ha några moraliska betänkligheter om hans barn skulle bestämma sig för att gå samma väg som han själv har gjort. Samtidigt är det ingenting som han skulle rekommendera. Det är inte bra att göra brott. Så det är ingenting man uppmanar till, absolut inte. Men det är också en grej med samhällets lagar att alla är inpräntade med att så fort någonting är olagligt så är det fel. De tittar inte på handlingen eller på tanken bakom handlingen. Om du begår ett brott utan att ditt uppsåt var att göra ett brott så är det inte ett brott för mig. Janne vill att hans barn ska dela eller åtminstone ha förståelse för hans synsätt när det kommer till brottslighet. Men han understryker att det är en stor fråga som kräver diskussion och en ömsesidig ödmjukhet inför olika uppfattningar. Hur stor är risken att dina barn kommer att ha kriminalitet runt omkring sig, undrar jag. Jävligt stor. Men inte på grund av vad jag gör utan på grund av att det finns så mycket kriminalitet överallt. Sen handlar det också om hur jag reagerar mot kriminalitet. Allt som jag gör och säger kommer att påverka dem, va? Han vänder blicken mot gatan. Det har börjat duggregna och dropparna rinner långsamt ner på vindrutan framför oss. Jag vet inte hur man ska dra en gräns och hur man ska uppfostra dem på det sättet egentligen, säger han och funderar en kort stund innan han fortsätter. Om man säger så här, jag tänker inte uppfostra dem till att bli kriminella. För jag vill ju inte att de ska bli kriminella. Men om de till exempel är i en situation där de inte har mat för dagen, då är det klart som fan att de får sno grejer för att få mat. Om vi hittar på ett scenario, Janne tittar på mig igen och målar upp ett förslag. Jag sitter inne, frugan har det skitjobbigt och mår skitdåligt. Och det handlar om att få mat på bordet. Om jag har uppfostrat dem rätt så kommer de självklart inte att gå och döda någon för pengar eller för att köpa mat. Men de kan gå och sno mat och lägga på bordet istället. Vad fan ska jag säga? Var det dumt gjort, eller? Över lunchen kommer vi in på Jannis träningsvanor. Även idag är han klädd i träningskläder från topp till tå och jag kan inte säga att jag blir förvånad när han berättar att han ägnat sig åt olika kampsporter sedan han var barn. En polares farsa höll på med sånt och drog med oss till en träning. Min kompis slutade ganska fort men jag blev kvar. Det funkade för mig och jag håller fortfarande på. Fast jag sparrar inte. Det är inte min grej. Jag kan inte gå på halvfart. Janne gillar inte våld, förklarar han. Visst har det hänt att han har slagits. Men det där med att slåss på låtsas har han aldrig förstått sig på. Det märks att han inte gillar att prata om det. Men han berättar ändå om en gång när han var 19 och hamnade i bråk på riktigt för första gången. Han skulle försvara en kompis och gick på två killar med full kraft. Det var skitläskigt. Jag insåg hur lätt det är att slå ihjäl någon. Bråket varade kanske bara i 5 sekunder och jag slutade så fort han hamnade på marken. Men sen låg han där medvetslös med brutna revben. Den andra killen kom lindrigt undan, men honom fick de hämta med ambulans. Det var bara tur att det inte slutade värre. Janni suckar. Han är allt annat än stolt över idag. Men ändå glad över att han insåg vilken typ av skada man kan åsamka en annan människa med bara sin egen kropp. Sen dess försöker han hålla tillbaka så långt det går. Samtidigt är han inte den som backar om man tycker att våld är befogat. Generellt så slåss jag inte med någon som jag vet att jag skulle vinna över. Men är jag osäker så kan man ju bli lite sugen på att försöka, säger han och skrattar. Finns det några lägen då det är okej att skada någon annan? När det handlar om lojalitet mot familj och vänner, då finns det ingen moral. Då vill man ju skada den människan. Det kan nästan vara roligt, konstaterar han. Han skrattar men upprepar sig själv direkt med en något allvarligare ton. Då är det roligt faktiskt. Om en annan människa vill skada dig så är det inte samma grundtankar som gäller. Då gör man vad som helst. Men bara för att han är beredd att slåss om det behövs så är det inget han gör i onödan. Skulle han hamna i en hotfull situation med sin familj så går han hellre därifrån än går till attack. Så länge personen i fråga inte hinner röra någon så vill jag inte skada den människan. Om det inte är nödvändigt. Jag vill inte visa mitt barn sånt beteende heller. Jag går hellre därifrån. I uppfostringssyfte, typ. Står jag kvar utsätter jag min familj för fara. Och jag vill inte tvinga in mig själv i en sån situation som många andra kanske gör. Bara för att visa att ingen sätter sig på min familj. Man skyddar lika mycket genom att gå därifrån. Vi har ätit upp och Janni har en del att fixa med. Intervjun är slut. 6 veckor senare möts vi igen på samma parkering som första gången. Men när jag väntar på Jannis mörkblå Volvo köper jag 2 takeaway-kaffe och vi sitter kvar i bilen under hela intervjun. Janni är stressad, men på ett bra sätt, säger han. Det är bara ett par veckor kvar till det preliminära förlossningsdatumet och barnet kan i princip komma när som helst. Janni föddes själv 3 veckor för tidigt, berättar han. Han har funderat en hel del sen sist, visar det sig. Bland annat kring det här med att ta risker. Döden har aldrig varit något som skrämmer Janni, men ju närmare förlossningen kommer, desto mer har han funderat över den. Inte på så sätt att den skrämmer mig, men jag tror att det känns viktigt att leva nu när man ska ha barn och hela det ansvaret. Även om det alltid är viktigt, säger han och skrattar. Har du varit nära att dö någon gång? Jag krockade för ett tag sedan och då trodde jag att jag skulle dö. Sen hade jag panik i typ en vecka efteråt. Men det var nog för att jag visste att jag skulle få barn. Tänk om jag inte skulle få se mitt barn, liksom. Då insåg jag att det har förändrats. Jag har stor respekt för bilar efter det. Eller bilkörning överhuvudtaget. Jag har sagt det till frugan att när vi får barn så blir det till att flänga runt på spårvagn och buss istället. Han skrattar lite men blir snart allvarlig igen. Jag har en kompis som har dött i trafiken också. Så det påverkar väl. Jag har en jävligt destruktiv personlighet inom mig också. Men jag försöker lära mig av sånt också, absolut. Man är väl lite schizofren. Tidigare när jag har festat och så har jag inte brytt mig så mycket. Men nu sen jag fått veta att jag ska bli pappa så har jag blivit lite rädd för den sidan. Så man är väl rädd för döden nu, antar jag, eller? Så skrattar han igen. Fast nej, det är ju barnet som skrämmer mig. Att inte få se det eller att jag inte ska finnas där för barnet. Det är en stark känsla. Att man ska finnas där. Som sagt, jag har alltid haft folk som finns där för mig, så det är jävligt viktigt för mig att finnas där för mitt barn också. Att finnas där för sin familj och sina vänner är något som Janni tar på allvar. Han har fortfarande vänner som han skulle dö för, berättar han. De kan ringa mig mitt i natten och jag åker direkt, utan tvekan. Även när du har blivit pappa? Ja, det tror jag, Janni tvekar en sekund innan han bestämmer sig. Jo, absolut. Det är sån jag är. Jag kan inte se att jag kommer att ändra på mig på det sättet när ungen har kommit heller. Sen tittar han på mig. Alltså, inte för vem som helst, förtydligar han. Om någon polares polare ringer och säger att det står folk och skjuter ute på gatan, så är det inte som att jag greppar ett vapen och drar dit och skjuter tillbaka. Men jag har ett par vänner som jag inte skulle tveka att göra det för. Janni ser eftertänksam ut. Han vet hur en av den typen av uppoffringar blir en del av vardagen. Det har funnits stunder när sådana telefonsamtal har kunnat dyka upp när som helst. Jag och mina vänner hamnade i krig med en kriminell gruppering. Det var ganska tumultartat ett tag. Det skrevs om det och så. Då fanns risk för oerhört grovt våld mot oss, konstaterar Janni kallt. Han pausar en sekund. Men också vice versa, fortsätter han. I perioder har jag haft pistol på mig dygnet runt. Vad har du för förhållande till vapen? Det finns hela tiden närvarande. Så som det var då kunde man alltid fixa vapen, säger Janni men rättar sig snabbt. Nej, vapen var alltid fixade. Janni ser allvarlig ut. Sen trummar han lite på ratten och undrar om jag har några andra frågor. Vi byter samtalsämne. Janni har aldrig suttit i fängelse och tror inte heller att han kommer att behöva göra det. Men även den risken är något som man ser aningen annorlunda på nu när han snart ska bli pappa. Nu när barnet är på väg så skrämmer det mig lite. Förut har det inte gjort det, men nu när jag ska ha barn så skrämmer det mig absolut. Fast det är mer bristen på frihet. Att jag inte ska kunna vara med mitt barn. Det är det som skrämmer mig. Inte fängelset i sig. För som jag sagt tidigare, frihet har alltid varit väldigt viktigt för mig. Men jag har aldrig tvekat på att jag skulle kunna hantera det. Har du några gränser för vad du gör när det kommer till potentiella straff nu? 2-åriga fängelsestraff, säger han snabbt och skrattar lite. Nej, jag vet fan inte. Man har ju aldrig den bilden i huvudet när man gör någonting, att man ska torska. Det är inget som man går runt och tänker på, så det är svårt att svara på den frågan. Det handlar mer om upplägget än om straffet. Är en narkotikaaffär bättre upplagd än en cigarettaffär? Om man tycker att det känns säkrare så kliver man ju på narkotikaaffären. Det är bara ett exempel. Det kan vara vad som helst, men generellt sett så. Hellre göra saker som känns säkert. Risktagande är det inte upplagt för. Framförallt inte nu när det är barn på väg. Men riktigt grova grejer håller jag mig väl borta från just nu. Janni tänker efter. Några konkreta riktlinjer har han kanske inte satt upp i alla fall. Så det är lite svårt att vara helt bestämd. Jag kollar ju inte så mycket på straffsatser ändå liksom. När man väl är inne i grejen så är det inte, nej det här tänker jag inte göra för då kanske jag får sitta i fängelse. Det kan ju ändå hända när som helst och hur som helst när man håller på med kriminalitet. Så jag tänker inte så. När du väl är där tänker du inte att om jag är där och torskar så blir det så och så. Det finns i bakhuvudet. Torskar man så torskar man. Men jag har aldrig tänkt på det där på det sättet faktiskt. Vad har det rört sig om för straffsatser tidigare då? Man har väl riskerat runt 10 år, både i Sverige och utomlands, säger han korthugget. Men du är mer orolig för att åka fast nu. Absolut, det är jag verkligen. Hur tror du att det blir när barnet väl har kommit? I början tror jag att jag kommer att bli munk typ. Sen tror jag att det planas ut faktiskt. Man lurar sig själv hela jävla tiden. Och när man har levt med vissa principer under en längre tid så tror jag att det sitter i ryggraden. Vare sig du vill eller inte. Är det nära till hands så är det nära till hands. Spelar ingen roll om det handlar om kriminalitet eller droger eller vad som helst. Är du bara ett fotsteg ifrån är det ju så jävla lätt att kliva tillbaka. Det tror jag aldrig kommer att förändras. Hur tänker du kring pappor i fängelse? Jag tycker synd om dem. Jag lider med dem. Min farsa har suttit inne och han är inte ens kriminell. Han sålde svartsprit på en klubb som han hade. Det fanns snutar som var där privat och drack ibland. Men ingen sa någonting. Sen blev det tillslag. Fast det är inget som har påverkat mig. Jag var så liten då så jag kommer knappt ihåg det. Det var inte som att nu sitter farsan i fängelse, nu får jag göra vad jag vill. Han satt ju bara en månad. Jag kan nog inte förstå hur det är tvärtom heller. Jag har ju inga barn än. Janni är fortfarande ödmjuk inför möjligheten att hans inställning till vissa saker förändras när han väl blir pappa. Men han har svårt att föreställa sig exakt på vilket sätt. Någon plan tycker han inte att han behöver inför sitt nya liv. Nej, jag har redan allt. Farsans ord sitter i. Mat på bordet är det som är planen. Alla vill väl bo i ett varmt land och så, men det är inte en plan jag har att flytta söderut. Jag får ta det som det kommer. Tror du att du kommer att förändras när du blir pappa? Ja, men jag vet inte hur. Jag kommer kanske bli lite mer ansvarsfull. Fast jag tycker att jag har blivit mer ansvarsfull de senaste åren. Jag jobbar lite och har betalat av mina skulder som sagt. Så jag känner att jag tagit ansvar redan. Han tömmer muggen med kaffe och ger mig en nöjd blick. Det är jävligt skönt att ha betalat av kronofogden innan jag får barn. Nu kan man börja planera nästa uttag, säger han och skrattar. Jag träffar Janni på ett café i centrala Göteborg. Exakt en vecka efter att hans son Dimitri kommit till världen. Direkt innanför dörrarna möts jag av en stor kram och en mycket nöjd pappa. Janni har varit på gott humör under alla våra möten. Men idag lyser glädjen igenom konstant. Och han har nästan oavbrutet ett leende på läpparna under de två kommande timmarna. Det är som jag trodde fast 100 gånger bättre. Det låter klyschigt men så är det, säger han glatt. Nu känner jag bara ett lugn. Det är total harmoni och ingenting kan störa. Jag är klar nu. Leendet övergår i ett skratt. Det är meningen med livet typ, sammanfattar han. Janni börjar berätta om sin första vecka som pappa. Han pratar avslappnat och något långsammare än vanligt. Jag har alltid varit lat när det kommer till att göra saker i hemmet. Jag skjuter gärna upp sånt. Men nu springer jag runt som värsta R2-D2 och städar och diskar och tvättar hela tiden. Jag har alltid lagat mat, men nu gör jag allt annat också, för att frun ska kunna ta det lugnt. Det är inte ens jobbigt, det är kul. Men jag är lite avundsjuk på frugan. Jag har ju liksom ingenting att komma med när hon ligger i soffan och hon ammar. Janni tuggar i sig en bullbit. Förutom när det är dags att byta blöjor. Yeah, utbrister han och sträcker upp armarna i luften. Det får jag göra. Det är jävligt grymt. Förlossningen tog tid och nästan 1,5 dygn efter första verken höll Janni sin son i famnen för första gången. Det går inte att beskriva känslan. Det går inte att tänka sig i förväg hur det kommer att vara heller. Alla sådana tankar är helt irrelevanta. Sen dess har allt bara varit ett stort lugn. Janni lutar sig avslappnat tillbaka i fåtöljen. Vad fan ska hända liksom? Det är lugnt, fortsätter han. Känner du aldrig någon oro? Han skakar långsamt på huvudet. Det skulle säkert gå att bygga upp en oro på en sekund. Men det verkar onödigt, va? Säger han och skrattar. Han tittar ut i luften en stund och sen på mig. Jag tror att man kommer att bli nojig ändå sen när de börjar gå på dagis och man inte har full koll på vad som händer hela tiden. Till dess känns det som att det kommer att vara lugnt. Hur känns det att det blev en son? Janni ler snett åt min fråga och blir tyst i någon sekund. Jävligt skönt, medger han sen. Nu när man kan vara ärlig. Han skrattar åt sitt svar. Nej, men det känns bra faktiskt. Han får ta hand om lilla syrran sen. Så jag behöver bara uppfostra honom rätt. Janni tror mer på sig själv när det kommer till att uppfostra en pojke än en flicka. Att hans framtida döttrar som han själv tänker sig att han kommer att få kommer att ha en storebror sedan som ett stort trygghetsfaktor. Men det känns också lite som att han är jag, fortsätter han. Det har jag inte tänkt på innan, men det blir liksom lite så. Vi är födda på samma veckodag också. Jag är också född på en onsdag. Det var hans mamma som kom på det. Jag har levt hans liv i mitt huvud 100 gånger redan. Typ, vad gör han om 20 år? Fast det är mest för mitt ego. Det är mycket far- och sonbilder som jag spelar upp. Att vi är ute och spelar fotboll och så. Dimitris framtida yrkesliv och samhällssyn har Janni ägnat mindre eftertanke. Vill han, som sin far, leva utanför samhället så har Janni inga direkta problem med det. Även om han aldrig skulle rekommendera någon att bli kriminell så är han själv nöjd med den väg han har vandrat och ser inget självändamål med att vara en del av systemet. Om han skulle vilja bli polis då? Frågar jag. Min son kommer inte att vilja bli polis, svarar han snabbt. Jag tror att det ligger i generna. Min pappa tyckte inte så mycket om polisen och jag tror inte att mina barn kommer att göra det heller. Sen blir han något allvarligare. Många blir nog poliser för att de vill förändra eller göra nytta. Men det är inte de som kommer att få bestämma. Deras ideal förändras eller försvinner på vägen, säger han. Det är ingen positiv bild. Men kanske ändå det minst negativa uttalandet om polisen som jag har hört från Janni. Det är klart att det finns poliser som går in för att göra något bra. Men de kommer aldrig att kunna förändra poliskåren. med försiktiga ordval. Även om vår plats är ganska avskild så är vi inte ensamma på kaféet. Försöker jag föra in samtalet på Jannis egen kriminalitet. Hur tänker du kring att göra grejer idag? Försöker jag. Janni förstår direkt. Han byter position i sin fåtölj och slänger ett par blickar över axeln innan han lutar sig aningen närmare bordet emellan oss. Det är inte så stor skillnad. Jag hade ju lugnat ner mig lite innan också, när jag fick reda på det. Och jag har ingen hets. Men visst, det är nära till hand så det kommer alltid att finnas där. Han ser inte direkt obekväm ut, men leendet som varit regel fram tills nu är mindre frekvent under de minuter som vi diskuterar Jannis något mer ljusskygga sidor. Han låter en servitris passera oss och försvinna in genom en personaldörr innan han fortsätter. Förlossningen har inte varit någon veckaklocka på så sätt, och det har inte förändrat min moral. Det är samma saker som gäller som förut. Att vara försiktig och att inte skada någon. Även om det knappast är aktuellt än på ett tag, så har Janni funderat över hur det kommer att bli när Dimitri blir äldre och han kan hamna i situationer där han behöver förklara sig för sin son. När frågan kommer upp blir Janni fundersam igen och det sneda leendet kommer tillbaka en kort stund. Nu kommer man ju ha någon som står och tittar på en hela tiden, säger han, och låtsas peka och stirra storögt på en tänkt person i luften bredvid oss. Han skrattar till men blir snart mer allvarsam igen. Det blir nog svårare att rättfärdiga saker inför sin son än inför sig själv, säger han. Det kan säkert påverka att man är någons förebild. En kort stund verkar han tvivla på att faderskapet inte kommer att leda till ytterligare förändringar i hans moral vad gäller kriminalitet. Fan, det kanske kommer att bli svårt. Man vill ju kunna förklara. Sekunderna senare slår han ändå fast att det inte är handlingarna som är det viktiga. Så länge jag kan rättfärdiga varför jag gör det så spelar det inte så stor roll vad jag gör. Om jag gör det för att det behövs och inte bara för att jag vill köpa en dyr bil eller ha mycket pengar, då är det okej. Okay. Janni tittar ner i kaffekoppen och sen på mig innan han sätter punkt för diskussionen. Jag behöver inte berätta för min son vad jag gör hela tiden, om jag kan motivera för honom varför jag gör det, säger han och nickar lätt för sig själv. Inte heller Jannis tankar kring vilka risker han utsätter sig själv för har påverkats av att faderskapet nu är en realitet. Vad gäller polisen så litar han på sin egen känsla för var gränsen går. Han har ju trots allt hållit sig undan dem i över 20 års tid. Inte heller andra faror verkar han se annorlunda på idag. Det är ju typ som om det vi pratade om förra gången. Om en nära vän ringer och behöver hjälp. Janni reflekterar kort över sitt eget exempel, men tvivlar knappast på vad han skulle göra. Det är klart att jag åker. Han tittar pedagogiskt på mig. Det är typ ännu viktigare nu, förklarar han. Att man står upp för det som är rätt. För sig själv och sina vänner. Det är heligt. Det handlar om att vara en förebild där också. Om det händer något med mig så kan han i alla fall vara stolt över sin pappa. Trots, eller kanske på grund av, att Janni själv upplevt hur det är att vara involverad i uppgörelser är han inte orolig över att familjen ska dras in i det. Man blandar inte in familjen. När vi låg i krig var det inte som att man tänkte på huruvida ens fiender hade barn eller inte. Men jag skulle ju aldrig göra något med hans familj. Eller med honom om hans familj var närvarande för den delen. Självklart är han medveten om att han själv kan tvingas ta risker och att det kan påverka hans familj. Men att de direkt skulle utsättas för något på grund av sådana omständigheter tror han inte. Det är tabu, i alla fall för mig och de jag känner. När vi ändå är inne på att stå upp för sig själv kommer Janni på att han skulle vilja förtydliga sig angående de samtal vi haft om skolgång under våra tidigare möten. Han vill poängtera att han, även om han inte tänker ta någon skit från varken lärare eller rektorer, kan lägga band på sig själv när det väl behövs. Jag kommer inte åka och slå rektorn eller läraren. Det fungerar inte. Och jag vill som sagt inte ha sos på mig. Men jag kan åka dit och prata med dem. Jag är ganska duktig på att hålla det på en bra nivå. Det är lite samma som när polisen stoppar mig. Då pratar jag med dem som om de är mina vänner. Bara för att jag inte vill ge dem några öppningar. Det är bättre att hålla sig lugn i den typen av situationer. Kaffet är slut och Janni har börjat kika på klockan mellan meningarna. Innan vi avslutar intervjun undrar jag hur han tycker att det är att vara ifrån Dimitri och Sofia. Jag har inte varit borta mer än någon timme per dag sedan vi kom hem från förlossningen. Och då blir det oftast när de sover. Men igår jobbade jag i butiken för första gången sedan födseln. Från 10 på morgonen till 6 på kvällen. Det var jobbigt. Man bara står där och vill ringa hem. Men man vill inte vara värsta muppen som man försöker hålla sig. Janni härmar en rastlös version av sig själv genom att stirra upp i taket. Efter 2 timmar plockar man upp telefonen. Hej, vad gör ni? Janni skrattar. Jag har en bild på honom i mobilen också som åker upp en gång i halvtimmen, berättar han. Nästa vecka ska han börja jobba mer regelbundet i butiken igen. Han skulle hellre vara hemma hela tiden men trivs fortfarande ganska bra med att ha någon form av stadig inkomst. Det ger en trygghet och det är skönt. Allt känns väldigt harmoniskt just nu, som sagt. Jag är nöjd med det. Att kunna åka hem och bara vara med familjen. Det sneda leendet igen. Det som jag sa förut. Man vill ha lugn och ro så att man kan planera nästa uttag. Tack. Först och främst vill vi tacka alla pappor, deras familjer och vänner som har gjort den här boken möjlig. Tack även till Salong Betong, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, Bryggan Stockholm, X-Cons, Nygren och Nygren och Olle.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.